Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Innan vi drar igång med dagens avsnitt så ska jag tipsa om att den 15 oktober som är en lördag med början klockan 14.00 så kommer jag att hålla i en stadsvandring med utgångspunkt från Esperantoplatsen i Göteborg. Vill du gå med på den här stadsvandringen så kan du klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det finns också länkar på våra respektive Instagram-konton. Och är det så att du är månadsgivare på patreon.com så får du också rabatt på priset på den här stadsvandringen. Nu kör vi jingle!
Men hallå och boom shakalak kan vi nog nästan börja med idag eftersom vi sitter på kaserntorget och här har det varit militär och de gillar att spränga saker, eller hur Mattias?
Så är det.
Men vilken podd är det vi som folk lyssnar på just nu?
Det är Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg.
Ja, och då nämnde jag det att idag är vi på kaserntorget.
Ja, känner du torgkänslan när du sitter här på kaserntorget typ 8? Eller 7 eller vad det nu är för något nummer vi sitter på.
Jag tittar mig runt. Får säga nej på den.
Nej. Vi får ju verkligen ingen torrkänsla. Och hör ni någonting som dundrar förbi i bakgrunden så är det ju en ganska trafikerad del här mellan Kungsgatan och Södra Larmgatan som ju är det som någonstans avgränsar kaserntorget i geografin.
Och det ska ju ändå sägas att vi sitter på lite musikalisk, legendarisk mark.
Ja, vi ska ju återkomma hit givetvis, men vi kan ju redan nu säga att vi landade på Sticky Fingers uteservering för här har man en god utsikt över den här fantastiska platsen som är kaserntorget. Kanske finns ett visst mått av ironi i när jag säger att det är en fantastisk plats.
Framförallt
att titta
så
på.
Är ju alla de stora Göteborgsbanden spelat här.
Ja, har man tittat på hårdrock på export som den väl heter på SVT så kommer man ju att höra många av de band som har spelat inne på den här legendariska klubben Sticky Fingers som ju har sin adress här på kaserntorget fortfarande.
Men nu har vi ju presenterat dig Mattias. Vem fan är jag?
Du är Daniel Karlenfors som är programledare i podden och den som ställer de jobbiga frågorna till mig som jag måste besvara.
Och då kommer första frågan. Patreon, hur är det med det?
Det är någonting som vi har för podden och vill man bidra till poddens fortsatta utveckling och vill man dessutom slippa reklamen så går man in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg och blir där månadsgivare. För då får du alla våra avsnitt som kommer en gång i veckan och du får dem dessutom helt reklamfritt.
Precis.
Jag gick upp lite i falsett där också när jag sa reklamfritt.
Det är för att du är från Göteborg. Du går upp på slutet.
Är det så? Jag är från Borås egentligen så att jag vet inte riktigt. Pratar inte högt om.
Nej, vi behöver inte säga det till att alla vet om det. Sen så har vi ju ett Instagram eller två också.
Ja, vi har två Instagram. Vi har ett för podden som heter Gator och torg i Göteborg där vi lägger upp bilder från de platser som vi gör avsnitt om. Så att när det här avsnittet publiceras så kommer det läggas upp en del gamla goa bilder från kaserntorget och det som har funnits här genom den göteborgska historien. Sen har vi även kontot Det gamla Göteborg, eller Det gamla Göteborg, där vi lägger upp bilder på före och efter. Alltså så såg platserna ut på 1700-talet och så ser samma plats ut idag. Och där är det lite mer blandat.
Har du hittat något fotografi från stenåldern någon gång?
Svar nej, för det är inte möjligt med fotografier från stenåldern.
Nej. Men någon som har ristat någon stenplatta.
Det hade varit roligt att hitta någon där.
Som man flintstång gör.
Någon hieroglyf från Egypten och så hade man lagt det bredvid varandra. Det nej, det är inte sånt vi har här på gator, eller på det gamla Göteborg, utan det är Göteborgs bilder.
Vad vi däremot har är muggar.
Det har vi.
Ja.
De har vi nämnt i några avsnitt och muggar som har motiv från platser som vi har gjort avsnitt om.
Förutom en.
Ja, det finns ett motiv på den här muggen som vi inte har poddat ifrån.
Men
än.
Vi ska göra det, va?
Det kommer att komma, ja, garanterat. Och vi kommer göra en liten tävling. Så ni som köper muggen, och det gör man på Somenid Shop på Kapinärsgatan eller på webben somenid.se.
Kapinärsgatan 4 får exakt.
Ja, i Hage. Ja. Köper man muggen, går man dit dessutom och säger att man lyssnar på podden, så får man en liten rabatt.
Jajamän,
och tittar ni på motivet och kan identifiera vilken av platserna vi ännu inte poddat om, så ska ni få någon typ av fint pris.
Så vill du inte lyssna på det här i framtiden och vi har poddat om det?
Ja, då har vi redan en vinnare.
Ja, men då kommer den ha presenterats i något annat avsnitt.
Så är det.
Men vi är ju då på Kaserntorget, och var ligger det?
Ja, alltså, var ju lite inne på det för en stund sedan när vi sa att vi var här, men ska man avgränsa Kaserntorget geografiskt så har vi i norr Kungsgatan som går, som gör att där börjar Kaserntorget och sen fortsätter ju gatan upp och blir Ekelundsgatan. I söder så har vi Södra Larmgatan som skär av och sen så blir det Hvitfeldtsplatsen.
Hur förhåller sig Södra Liden till allt det här?
Södra Liden ligger ju snett nordväst om Kaserntorget.
Hur långt är det dit?
Det är ett stenkast skulle vi kunna säga. Och själva Kaserntorget är på väster och öster sidor avgränsade dels av det gamla telegrafverket, den här imposanta byggnaden som vi har.
Du är tvungen att använda
ordet. Ja, jag gillar att använda ordet imposant.
Ja, får du förklara.
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag slänger ur mig. Googla på vad imposant betyder. Och sen så i öster så har vi två kvarter som heter Sidenvävaren och Artilleristallet. Och det är bland annat här som då Sticky Fingers ligger. Och det som är lite intressant med Kaserntorget, det är just att vi tänker väl kanske inte på det som ett torg, utan det är ju verkligen en gatstump. Mm. Det är Ekelundsgatans fortsättning innan den går över i söder.
Kaserntorget, varför heter det så?
Det har tidigare, eller den här platsen har i Göteborgs historia bland annat kallats för Ekelundstorget, det kallas för Hästtorget och även för Kaserngatan. Men själva Kaserntorget får sitt namn i början av 1800-talet, för det är då som det växer fram någon typ av torg på den här platsen. Tidigare, från jag tror det är sent 1700-tal, så har Kaserngatan funnits. Och en kasern, om man slår upp det i en ordbok, så är det en stor byggnad för permanent förläggning av militär trupp i större byggnadskomplex. Det är alltså det som är det ursprungliga ordet kasern. Sen har det ju använts, eller använts idag, lite mer allmänt om större byggnader. Peps Persson gjorde ju en låt på 70-talet som där han sjunger om att han inte ville bo i en hyreskasern.
Vi lägger upp en och en halv sekund utan den låten.
Ja, det är så mycket vi får innan, så att vi, innan vi blir stämda av någon. Och att platsen då heter Kaserntorget, det är ju givetvis för att det fanns en kasern på den här platsen från slutet av 1700-talet. Eftersom det första garnisonsregimentet i Göteborg, sedermera Göta artilleriregimente, hade sina kaserner här. Alltså de byggnader där människor som var anslutna till de här regimenterna bodde.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men då vet vi alltså att det är militären som gett plats, eller gett plats, vad säger jag, gett namn åt platsen. Och det antar jag då betyder att det har funnits en stark militär närvaro här.
Ja, alltså Göteborg har ju alltid varit en militär stad. Och det har vi varit inne på i flera av avsnitten tidigare. För Göteborg anläggs ju i början av 1600-talet. 1621 får staden stadsprivilegier av Gustav den andra Adolf. Och Göteborg befästs ju successivt under 1600-talet och får så småningom en permanent garnison som är förlagd till Göteborg. Och i samband med detta så växer ju Kronhuset fram och området där omkring, eftersom Göteborg, eller militären då, har en fast placering i Göteborg. Sen har vi också byggnader såsom Skansen Kronan, Nya Älvsborgs fästning och Skansen Lejonet som också byggs under 1600-talet. Och åren direkt efter att Göteborgs stad grundas så är det artilleristerna på gamla Älvsborg som har i uppgift att skydda Göteborg mot framförallt fientliga danskar. För det är ju danskarna som är det stora problemet under 1600-talet. Sen 1643 så får Göteborg en egen garnison som består av trupper dels från artilleriet och dels från fortifikationen. Och sen tillkommer ett infanteriregemente under andra halvan av 1600-talet. Och därtill ska det läggas att från det tidiga 1600-talet fram till slutet av 1700-talet så finns något som kallas för Göteborgs borgerskapsmilitärkårer som finns i syfte att vakta staden Göteborg. Och i den här borgerskapets militärkår så skulle alla borgare skrivas in. Och kåren var indelad i kompanier, kavalleri, infanteri med varsin kapten och det högsta befälet ägde magistraten. Sen 1721 så skapas garnisonsregementet i Göteborg och det här regementet finns fram till 1801 då det går upp i Göta artilleriregemente. Och Göteborg är under 1700- och 1800-talet ett väldigt livligt militärsamhälle. Och i det här fallet så tänker jag att man kan citera Viktor Rydberg från 1860. Det är en vacker sommarmorgon. Från den och stora torget belägna högvakten och från olika punkter av fästningsgörden göd och trumvirvlar och man såg skaror av soldater utav olika, av de olika i staden förlagda kårerna. Artilleribataljonen, fortifikationskåren, sprängportens och gyllengranatsregementen från Stora Otterhällan och från Kvarnberget där de flesta av gemenskapen bo hasta till sina samlingsplatser. Nu står de uppställda för att tåga till Kronoskyrkan, klockorna i domkyrkan och tyskan ringa. Och vad är tyskan, Daniel?
Är det tyska kyrkan?
Det är tyska kyrkan.
Det var en väldigt, för mig, målande beskrivning. Jag ser ju otroligt mycket roliga flaggor och mycket färg och sånt där som man tänker sig att militären var på 1600-talet. Men hur såg det ut på själva kasantorget?
Ja, alltså kasantorget finns ju egentligen inte på 1600-1700-talet utan det är ju först på 1800-talet som platsen liksom växer fram. Men ska man titta på det som ska bli kasantorget, vad det är under 1600- och 1700-talet, så blir ju det någonstans i ytterkanten av den planerade staden, alltså ytterkanten av den stad som är framdragen genom det här rutnätsystemet med sina kvarter. Magasinsgatan är ju den gata som ligger längst västerut i den planerade staden. Och bakom de husen som ligger väster om Magasinsgatan så finns ju framförallt skog och berg upp på Otterhällan. Och det var vi inne lite på i avsnittet om Södra Liden. Och varför Ekelundsgatan heter Ekelundsgatan, det är för att det var eklundar uppe på Otterhällan. Och sen söder om de här kvarteren så ligger ju befästningsvallen egentligen direkt. Och här fanns det en massa olika små tomter från åtminstone 1700-talet längs med Ekelundsgatan, och där som telegrafhuset ligger så var det en helt öppen tomt. Så den här bebyggelsen som vi har väster om kasantorget fanns ju överhuvudtaget inte under 1600- och 1700-talet. Och innan man bebygger kasantorget så finns det längs med Vallgatan och Magasinsgatan trädgårdar och beteshagar. Och Vallgatan som ju sticker in precis här från kasantorget kallades till och med för Fägatan eftersom det då gick fän, olika typer av djur. Och i de här trädgårdarna så fanns det valnöts- och mullbärsträd, det fanns sparrisängar, lavendel- och krusbärsbuskar. Och man odlade dessutom silke. Och mitt i trädgården från 1700-talets senare del så fanns det ett silkesräderi och en silkesstrumpsfabrik med spol- och spinnrockar och flera vävstolar just i anslutning till det där kasantorget idag ligger.
Så vi har ju då den här kasernsbyggnaden som uppenbarligen ger sitt namn till själva torget. Vad kan vi säga om den byggnaden?
Under Göteborgs historia så har vi haft en hel del eldsvådor. Och de två stora eldsvådorna i slutet på 1700-talet, där framförallt en mängd småhus på Kvarnberget brinner ner, gör att det blir allt svårare för militären att hitta någonstans för soldater och liknande att bo. Vilket gör att borgerskapet under slutet på 1700-talet på allvar måste ta itu med frågan om byggandet av en större kasern där man då kan inhysa soldaterna som är lagda hit till Göteborg.
En sak. Så egentligen är Göteborg så som innanför vallgravarna, det är egentligen så ända fram till 1800-talet?
Mer eller mindre. är det
så. Måste vara extremt trångt mot slutet.
Ja, det är ju därför man river befästningsvallarna, för att man behöver platsen helt enkelt. Om man ska återgå till själva kasernen, så bestämmer man den 6 november 1793 att man ska bygga det som kommer att kallas för borgerskapets kasern. Och i samband med att man lägger grundstenen till den här kasernbyggnaden så avlossar man också 32 kanonskott och man musicerar med pukor och trumpeter. Sen har man en festmiddag som stadens elit bjuds in till. Man skålar för kungen och man skjuter salut från kanonerna som man hade placerat på Lejonbryggan. Och sen under 1700-talets sista år så bygger man den här väldiga och imponerande byggnaden, alltså borgerskapets kasern. Och det var man från Älvsborgs regemente samt folk som satt fängslade på fästningen som arbetade med bygget. Och den består initialt av 2 mellanbyggnader, 3 paviljonger och allt det här är med välvda källare. Och själva kasernen i sig innehåller 22 rum för befäl, 21 rum för underofficerare och 59 rum för gemene soldater. Och det innebär att det blir bostäder för 2 kaptener, 8 subalternofficerare, 42 underofficerare, 704 gemena soldater och 140 soldathustrur. Så att gifta soldater med hustru och barn tilläts bo i kasernen.
Jag gissar ju att vi säkert har någon lyssnare som kan förklara för oss vad en subalternofficer är.
Skriv gärna till gatorotorgigoteborg@gmail.com med en lång förklaring av vad det är för officersgrad.
Eller lägg upp det på vår Instagram och förklara saker vi inte vet.
Gör gärna det.
Ja.
Och byggnaden, den ritas av arkitekten Carl Wilhelm Karlberg och står helt klar den 1 oktober 1799. Och garnisonsregementet i Göteborg som då flyttar in i kasernen, det upphör ju att existera redan 1801 i och med att det uppgår i kungliga Göta artilleriregemente som då flyttar in i den nybyggda kasernen.
Så när man väl har uppfört den här byggnaden, är det då det blir torg?
Ja, det är ju egentligen då först som liksom platsen blir någon typ av torgliknande plats. För innan det så har det ju varit någonstans utmarker för staden innanför vallgraven. Först så bygger man ju kaserngatan i slutet av 1700-talet i samband med att man bygger upp kasernen. Och den gick ut med kasernen parallellt med Ekelundsgatans dåvarande södra del. Alltså ungefär där vi sitter nu. Och en ytterligare av de bränder som plågar Göteborg är ju den stora branden 1804 som vi pratade om i avsnittet både om Södra Liden och om Magasinsgatan. För då härjas större delen av den här kasernen. Och efter branden så löser Göteborgs stad in 17 tomter mellan Kaserngatan och Ekelundsgatan.
Skulle inte det nästan kunna vara en spin-off på den här podden? Alla bränderna?
Det kan bli nästa års sommarspecial. Kanske vi pratar om olika bränderna. För det här området som då Göteborgs stad löser in, det planeras och stensätts, vilket gör att det får utformningen av ett torg. Sen kallas det inte bara för kaserntorget initialt, utan om man tittar på kartor från det tidiga 1800-talet så kallas det ömsom kaserntorget och ömsom för Ekelundstorget. Men det är här i och med att man har byggt kasernen, det har brunnit och man har lagt sten och planerat området som en torg. Och vi har ju målningar från det tidiga 1800-talet där man faktiskt kan se att platsen ser lite mer ut som ett torg än vad det gör idag.
Kasernen finns ju inte kvar, det står en helt annan byggnad här och jag tänker att den återkommer vi till, men när försvinner den?
Ja, alltså Göta artilleriregementets kaserner, de finns ju i ungefär ett helt sekel och är då boplats för militären. Och byggnaden blir ju med tiden skröpligare och allt mer ålderstigen. Man börjar prata om att bygga en ny kasern under andra halvan av 1800-talet. Och tanken är ju då att man ska förlägga den utanför staden. För
precis, är det detta som blir KA4?
Ja, då hoppar du lite längre fram i tiden. Men det som händer då, det är ju att man bestämmer att man förlägger kasernen utanför staden. Och anledningen är, precis som du var inne på tidigare, just det här att området innanför vallgraven, det är ju trångt här, och att ha då en hel kasernbyggnad, det är slöseri med plats. Så man bestämmer att man köper mark 1890 vid Kviberg, och den 1 oktober 1895 så flyttar regementet in i ett nyuppfört kasernområde i Kviberg, alltså Kvibergs regemente.
Det har vi också pratat om tidigare, va?
Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Vi bör göra ett avsnitt om Kvibergs regemente framgent. Vi har pratat om Bellevue, men aldrig Kvibergs regemente. Så dit får vi återkomma till.
Så vad händer med byggnaden då när den funktionen så att säga upphör.
Alltså direkt efter att Göta artilleriregemente flyttat ut så bestämmer kungen att andra Göta artilleriregemente som hade bildats av två batterier från första Göta och ett batteri från Vendes regemente och två värvade batterier skulle förläggas till Göteborg, och därför hyr staden ut den gamla kasernen till kronan, alltså till staten, och på hösten samma år så tar andra Göta artilleriregemente huset i besittning, och här bor regementet fram till 1898 då det flyttar till Jönköping. Och andra Göta artilleriregemente bestod av 375 man och man betalade 15 000 kronor per år för att hyra den här byggnaden. Och sen efter att även andra Göta artilleriregemente flyttat ut från kasernen så använde man byggnaden, de olika logementen och smårummen till verkstäder för hantverkare och plåtslagare, snickare, skräddare och liknande. Sen så hyr man ut de överblivna rummen som bostadslägenheter. Och här har jag ytterligare ett citat som jag tror att det är Fredbergs, det gamla Göteborg, där man beskriver att bland annat, bland andra inhystes här en koloni musicerande och tiggande italienare, vilkas konkurrens mot våra inhemska mandolin- och dragspelsitkande bettlare myndigheterna gladeligen tolererade. Så det var ju både plåtslagare, hantverkare och även tiggande italienare.
De hade helt enkelt replokal här.
Man skulle faktiskt kunna säga att de hade en replokal. Sen river man kasernen 1908 i och med att Telegrafverket behöver nya byggnader.
Men finns det någonting kvar utav byggnaderna?
Ja, om man tittar runt kaserntorget och ska identifiera den äldsta byggnaden så finns det ju faktiskt byggnader från det tidiga 1800-talet. 1804 så brann ju i princip allting ner, vilket gör att det finns nästan ingenting bevarat från tiden före 1804. Och den här branden 1804, den började klockan 2 på natten den 1 november 1804 i ett hus i hörnet av
alltså
Kungsgatan.
Alltså personen som startade den måste ju mått så jävla dåligt dagen efter.
Ja, om personen i fråga överlevde. Det vet jag faktiskt inte. Vi återkommer väl till det i våra sommarspecial om Göteborgs bränder, tänker jag.
Ja, just det.
Och den här branden då startar i ett hus i hörnet av Kungsgatan och Magasinsgatan. Och eftersom bebyggelsen här omkring framförallt består av trähus så sprider ju sig branden jättefort till bostadshus och till magasin. Och under 8 timmar så brinner den här branden och hela kvarteret mellan Otterhällan och Västra Hamnkanalen brinner i princip ner till grunden. Och därför så finns det egentligen inga hus äldre än 1804. Det äldsta huset här på Kaserntorget, det är från 1805 och det ligger på Kaserntorget 8, alltså precis söder om Sticky Fingers, nästa hus efter Sticky Fingers om man går söderut. Och det huset, det byggs som ett bostadshus och en verkstad åt en skräddare. Och redan på 1600-talet så bodde det skräddare i huset som stod på den platsen då. Det bodde aldrig några rika och inflytelserika personer på den här platsen, utan invånare i staden som arbetar inom transportnäring, militär eller till och med musiker. Och huset som är byggt då 1805, det är i 2 våningar och så finns ett litet gårdshus in mot gården.
Så det är ändå lite passande att Mugg finns där?
Ja, det kan man absolut säga, att Mugg bygger vidare på traditionen.
Musik utan gränser som det står för.
Exakt. Och huset har en fasad som är ljus och slätputsad och är ett av få bevarade exempel på de här små tvåvåningshuset med brutet tak som var den vanligaste hustypen innanför vallgraven under den första delen av 1800-talet. Och sen förändras det här huset lite grann. I mitten på 1800-talet så bygger man ett par små bostadsrum i vindsvåningarna. Och där ska det fortfarande finnas putsade kakelugnar från 1800-talet. Så att fotografier på dem har jag inte varit uppe i vindsvåningarna själv. Och när de här inreds i mitten på 1800-talet så är det en plåtslagare Boström som bodde i huset. Och efter honom så kom fröknarna Boström tillsammans med folkskolelärarinnan Rosenstam och bodde i huset innan Göteborgs stad köpte det på 1940-talet.
Jag skulle vilja lägga till det att om man som lyssnare har egna bilder på de här platserna, kanske varit inne någonstans.
Skicka dem gärna till Gator och
Torg. Eller dela med er dem på Instagram.
Ja, så att vi jättegärna.
Kan få ta del av dem. Ja, äntligen måste jag ju få säga. Nu har vi kommit ändå till den här byggnaden som står här idag som är, vad är det du vill kalla den?
Imposant är ordet jag vill använda.
Och jag vill kalla den så här bombastisk.
Ja, den är bombastisk, den är monumental. Ett exempel på hur det blir när man bygger statliga byggnader till statliga verk.
Ja, alltså, då ska det se ut så här. När staten bara kommer så här, nu jävlar. Nu ska ni inte bara komma här, var kommunalgrå.
Nej, det är ju verkligen en fantastisk sån 1800-tals byggnad.
Så vad kan vi säga om den?
Ja, alltså det är ju den gamla telegraf- eller televerksbyggnaden.
Var det här man gick och hämtade sin telefon när det begav sig då?
Det måste du ha varit. Det kan jag inte säga hundra, men eftersom det var Televerket som delade ut och sålde telefoner så måste det ju varit.
Om du någon som har bild eller ett minne av det så får man gärna dela med sig.
Ja, återigen, jättegärna dela med er av hela bilder.
Men, kör!
Ja. Ja, alltså den här byggnaden, den har ju anor tillbaka till 1800-talet egentligen. Eftersom under mitten på 1800-talet så kommer telegramtrafiken igång i och med att man bygger de första elektriska telegrafledningarna.
Men det är alltså inte telefoner vi pratar om?
Nej, det är telegrafledningar mellan Stockholm och Uppsala. Och det är också då man grundar det som kallas då för det kungliga telegrafverket. Det som sen blir Televerket, som blir Telia. Och i början av 1880-talet så inför man telefonen. Och därmed så ökar Telegrafverkets arbetsområden avsevärt. Och man delar upp Sverige i 7 distrikt för driften av telegraf- och telefonnätet. Det är Malmö, det är Göteborg, det är Stockholm, det är Gävle, det är Sundsvall och det är Luleå. Alltså rent geografiskt. Och från 1892 så hade Telegrafverket sin verksamhet i huset på Västra Hamngatan 15. Alltså ett stenkast åt det hållet. Nu pekar jag, det ska man inte göra i
pekar radio. Pekar igenom sticker fingers.
Ja, åt det hållet. Vi pratade om det i avsnittet om Västra Hamngatan. Men 1912 så flyttar man till det nybyggda huset på Kaserntorget. Telegrafverket behåller dock lokalerna på Västra Hamngatan, bland annat för kurslokaler och fackförenings, som Telegrafverkets fackföreningsavdelning fram till 1990-talet. Och över entrén på huset på Västra Hamngatan så kan man faktiskt fortfarande se inskriptionen Kungliga Telegraf- och Telefonstation omgiven av åskviggar som då är symboler för telegraftrafik. Mm. Men själva huset vid Kaserntorget, den här monumentala byggnaden vi har framför oss, den är byggd i 3 etapper under 1900-talet. Den äldsta delen, den bygger man 1909 till 1912 och är ritade av arkitekten Hans Hedlund som också ritade bland annat det Dicksonska folkbiblioteket vid Södra Legatan i Göteborg, alltså i Hage. Och Hedlund, han hade ett stort intresse för material. Och när han gjorde arbetsbeskrivningen för Telegrafverkets byggnad så stod det bland annat specifikationer för hur natursten, fasadsten, puts och plattor skulle vara. Graniten, den skulle vara citat rödgrå, inte grönaktig. Och teglet skulle helst vara citat Helsingborgs ångeltegelbruks handslagna fasadtegel. Den delen som man bygger under de här första åren på 1900-talet, det är den delen som är dels mot Kungsgatan och dels hit mot Kaserntorget. Och fasaden, den är i huggen granit och i rött tegel i klassisk nationalromantisk anda. Huset upptar inte hela kvarteret från början utan några av de gamla kasernbyggnaderna finns kvar i den södra delen av tomten. Och från de rivna kasernerna har man sparat några äldre barockportar som fått pryda fasaden mot Otterhällan. Om man kommer från Otterhällan och ska gå in i byggnaden så kan man se det. Och Telegrafverkets manuella avdelning var helt inflyttad 1923 och som mest så arbetade inte mindre än 1000 telefonister. Och då var det arbetet dygnet runt på Kungliga Telegrafverket.
Sen, vad de egentligen gjorde var väl att koppla ihop två telefoner?
Man satt med, liksom, med sladdar för att stoppa in dem. Ja, i
så
olika...
någon ringer egentligen in till växeln och sen så tar de en sladd från det hålet och så tar man och sätter dit den ska.
Det är det de sitter och gör här på Kungliga Telegrafverkets byggnad på Kaserntorget.
Känns som det borde gå att automatisera.
Det gör man ju sen så att det... Sen så gör man en tillbyggnad mot kaserngränd 1946 och sluter kvarteret kring en inre gård och ytterligare en tillbyggnad 1955 då man tar den här gården i anspråk. Sen i slutet av 1990-talet så börjar man avveckla den ursprungliga verksamheten. Det är då Televerket och sen Telia flyttar härifrån och numera så finns ju bland annat Närhälsan, det finns ett gym i form av Fysiken och SGs studentbostäder har lokaler inne i gamla Televerksbyggnaden.
Jag har varit där inne några gånger och förhandlat. Nu måste vi ju kanske tyvärr lämna denna fantastiska byggnad och titta lite på lite nyare bebyggelse.
Ja, alltså de som ligger på östra sidan om Kaserntorget. Där har vi ju byggnader som inte alls har den långa historien som Telegrafverkets byggnad har. Och ska man gå från norr till söder, vilket ju är lämpligt för då går man från första numret till det sista numret på Kaserntorget, då har vi det första huset som ligger då i hörnet mot Kungsgatan. Och det huset som ligger där, det byggdes 1956. som ett affärshus. Och då rev man två äldre hus som också de var från 1805. Där det bland annat hade huserat bagare, där det funnits en paraplyfabrik och ett urmakeri. Men de byggnaderna, de river man. Och 1956 så står det ett nytt affärshus på platsen och det är samma byggnad som är där än idag. När man börjar använda huset så är det, använder man de två nedre våningarna som butiks- och utställningslokaler och de övriga våningarna uppåt, de är kontor. Malmströms herrkipering, det är en affär som jag tror att många äldre göteborgare kommer ihåg. Den låg kvar i huset fram till 1979. Sen bygger man om entrépartiet mot kaserntorget 1984. Och nu tror jag, om jag inte minns fel, att det ligger ett apotek i botten och även en restaurang. Och om man sen fortsätter söderut och tittar på nästa hus i samma kvarter så är det en något yngre byggnad. För i mitten av 1960-talet så är det Göteborgs konsumtionsförening som äger hela kvarteret och man planerar...
Hade de funkat bra i dagens samhälle?
Ja, absolut. De hade varit som hand i handske i dagens samhälle. Och den här konsumtionsföreningen, de planerar att bygga ytterligare ett varuhus. Och det man gör är att man river de gamla husen som stod på platsen. Men i samband med det så kommer man på att nej, vi ska nog inte ha ett varuhus. Och istället så bygger man ett provisoriskt parkeringsdäck på platsen som får stå där i ett par årtionden innan den nuvarande byggnaden uppförs 1992. Och just här på den platsen i hörnet Vallgatan Kaserntorget så kan eventuellt originalet till Halta Lottas krog ha legat i slutet på 1800-talet. Alltså den krog som sen... den flyttade ju inte. En krog tog namnet Halta Lottas krog uppe vid Redbergsplatsen som vi pratade om, ja, avsnittet om Redbergsplatsen. Och sen har vi nästa, eller ställ frågan.
Ja, och nu har vi gått igenom ett utav kvarteren och det finns väl minst ett till, va?
Ja, det finns ju det kvarteret som vi befinner oss i. Alltså kaserntorget 6-9. Och det första huset i kvarteret är ett typiskt funkishus från 1940-talet. Det finns butiker och serveringslokaler i bottenplan och kontor i övrigt. Nu ligger det nog en second hand-butik, om jag inte minns fel, i det som då vetter mot Vallgatan. Och sen har vi ju den här klassiska byggnaden som vi sitter i, alltså Sticky Fingers, som är ett femvåningshus i gult tegel och stora glaspartier som om man står en bit ifrån och tittar på så ser man att det är ganska stora glaspartier på fasaden. Och det här huset, det byggs 1954 och är initialt ett församlingshus åt Svenska Frälsningsarmén. På tomten har tidigare bland annat Prins Oscars skola för barn som var anställda vid regementet funnits. Det byggdes 1823. Men den här byggnaden, den byggs då i mitten på 1900-talet för Svenska Frälsningsarmén som sen flyttar ut någonstans runt slutet på 1990-talet, början på 00-talet. Och sen så växer ju en av Göteborgs mest anrika rockklubbar, nämligen Sticky Fingers, fram från, jag tror att det är 1998. Som Sticky Fingers börjar sin verksamhet. Och sen har det under de senaste åren från 2018 och framåt varit lite olika turer fram och tillbaka med vad Sticky Fingers ska hända med byggnaden. Bland annat så köptes lokalerna 2018 av grundaren till The Dubliners och det som idag heter Irish Embassy. Och 2020 så ska Sticky Fingers ha begärt sig i konkurs, men när vi pratade med han som serverade oss dricka här så funkar ju Sticky Fingers fortfarande som en rockklubb. Med kanske lite större variation på utbudet än vad det har varit tidigare då det har varit mer av en ren rockklubb. Mm. Och sen till sist så har vi huset på Kaserntorget 9 som är det huset som sträcker sig längs med Södra Larmgatan hela vägen bort till Magasinsgatan. Det är alltså en och samma byggnad. Mm. Och efter branden 1804, som jag redan har nämnt flera gånger i podden, så byggde man flera byggnader med anknytning till Göta artilleriregiment. Man byggde stall och man byggde ridhus under några år i början på 1830-talet. Mot Larmgatan så byggde man ett stenhus i två våningar med 63 spiltor. Och sen längre in i kvarteret så byggde man ett ridhus.
Är det lite som parkeringshus eller?
Det är ett parkeringshus fast för hästar skulle man kunna säga. Och i slutet på 1800-talet så byggdes artilleristallarna om på uppdrag av Göteborgs Hyrverks AB och man bygger ett lätt välvt tak över gården och sen så 1909 så bygger man om den delen av huset som vetter mot kaserntorget till ett garage fast då för bilar och inte för hästar längre. Och sen under de senaste åren och årtionden så har det varit olika typer av butiker och liknande i det huset. Och ska man titta på Kaserntorget, vad Kaserntorget har för funktion i stadsrummet idag och de här byggnaderna, framförallt då bottenvåningarna längs med Kaserntorget, så är det ju framförallt olika typer av restauranger, kaféer, lite olika butiker. Mm. Men man upplever ju verkligen inte platsen som ett torg. Och nej. Sitter man här nu så, nej, det är ju verkligen ingen torgkänsla. Vad beror det egentligen på?
Om du frågar mig så var vi lite inne på det från början, och det är att vi har liksom en bilväg som går rätt igenom det jag skulle kalla för torget.
Mm. För det finns en liten trottoar längs med Kaserntorget där det har ställts ut stolar och bord på de här restaurangerna. Mm. Och i den södra delen av Kaserntorget, alltså den delen som är mot anglikanska kyrkan neråt, så finns det ju en liten större öppen plats. Där man har möjlighet.
Vi har också en korsning där nere som tar upp otroligt mycket plats. Och hade man liksom fyllt igen det och inte haft bilar där, då hade det blivit ett torg där borta.
Och det är korsning Kungsgatan, Kaserntorget, som vi tittar på. Så just Kaserntorget är ju intressant, inte bara på grund av dess historia med kopplingen till militären och kasernen som har vunnit, och den imposanta byggnaden i form av Televerkshuset, utan också just för att det är verkligen ett torg som inte är ett torg. Det här är en gatstump som är mellan Kungsgatan och Södra Lammgatan. Den har verkligen inte funktionen av ett torg.
Så staden har bara två alternativ. Antingen döper man om platsen eller så ser man till att det blir ett torg.
Ja, så vi kan väl skicka med det som ett förslag att man, om man inte vill ta bort trafiken helt, så skulle man kunna göra lite som man har gjort på andra och tredje Långgatan. Mm. Att man gör det mycket svårare att ta sig fram. Att man gör det till en gårdsgata till exempel, eller att man gör om det så att man flyttar ut trottoaren betydligt längre ut i gatan så att man har större utrymme för uteserveringar.
Själv känner jag spontant att det finns ingen anledning att låta bilar köra här överhuvudtaget faktiskt. Med det så har vi nog sagt allt som vi tycker att det går att säga om den här platsen just nu i alla fall, man vet ju aldrig.
Vi kan väl komma tillbaka till om 20 år och se om det har blivit ett torg eller inte.
Ja, precis. Det har varit spännande.
År 2042 så sitter du och jag igen här.
Då har vi en reunion.
Yes.
För alla våra då 15 000 Patreons.
Alla ni som är Patreons år 2042 ska få komma på en reunion på det nybyggda Kaserntorget år 2042.
Det blir awesome.
Tills dess så säger vi som vanligt.
Tack och hej.
Så hörs vi igen om en vecka.
Syns lite kanske också.
Ja, om
ni vill. Bara få bråka lite.
Ja, ja. Vi hörs. Hej då.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.